hajar. Huggormar. Terror. Gängvåld. Kvinnovåld. Våldtäkt. Klimatkrisen. Istappar. Sepsis.
Det är en sån där dag igen när jag verkligen bara känner att nu att det finns väldigt få saker jag inte är rädd för just nu.
Jag heter Siri. Jag är 28 år och frilansande skådespelare. Och jag är livrädd. Jag är rädd för att misslyckas, för att bli ensam, för att aldrig mer få jobb, för att förlora mitt hyreskontrakt, för att bli punk. Rädd för att min lilla syster ska bli överfallen på väg hem från en fest och för att katten ska ramla från balkongen och för att mina föräldrar ska få cancer eller en stroke eller blodförgiftning eller ebola och för att min kille ska kliva på exakt den buss som krockar på väg ut ur en korsning och inte ha säkerhetsbälte på sig. Jag heter Siri Fagerud och du lyssnar på dokumentären Jag är rädd. Jag har ingen rätt att vara så här rädd. Jag tillhör den vita, privilegierade medelklassen. Tvingas inte leva i och försöka fly från krig eller hot. Jag har tak över huvudet och människor som älskar mig och jag använder alltid säkerhetsbälte och jag ser mig omkring när jag går över gatan och jag aktar mig för att halka då jag kliver ut ur duschen. Och den största faran jag utsätts för i mitt arbete är en dålig recension eller en kort period på A-kassa. Jag är heller inte tillräckligt rädd för att rädslan på allvar ska påverka min snudd på provocerande trygga vardag. Jag skäms för min rädsla. Rationellt förstår jag att den ofta är ogrundad, men inte då jag befinner mig mitt i den. För ett halvår sedan sitter jag på ett plan till Mexiko för att hälsa på min pojkvän Axel under hans utbyte. Jag blir serverad middag i en liten låda av en flygvärdinna med en bit brie som ingår. Och jag har mage att istället för att i första hand vara exalterad sitta och snegla ängsligt på fönstret till vänster om mig som kan gå sönder och resultera i att jag handlöst sugs ut. Jag är bortskämd nog att istället för att vara tacksam för att jag ens kan åka vara rädd för att då jag kommer fram bli styckmördad eller kidnappad eller dödad, dömd på allt innanmäte och uppstoppad med knark för att slussas över gränsen till USA. Den bild av landet jag hade blivit matad med av tv-serier, filmer och kvällstidningar. Utöver detta tillkommer en, något välförtjänt, mental klimatskatt i form av en övertygelse om att Golfströmmen kommer kollapsa till följd av det utsläpp jag orsakar med min första flygresa utanför Europa. När jag väl anlänt till Mexiko och stortrivs hittar min hjärna nya alternativ och kokar snabbt ihop nya potentiella katastrofer att vara orolig för. Under promenaden hem efter en god middag i stadsdelen Coyoacán är luften fortfarande varm trots att det är sent. Jag hör syrsor och musik och det doftar mango från någon trädgård. Stämningen är lite för bra för att vara sann och kvällen kommer nog sluta i att jag i glädjeyran efter en mexikansk öl för mycket snavar på trottoaren och slår ut alla tänder. Och på den nästan orörda och harmoniska stranden vi åkt till kommer jag eller min kille med allra högsta sannolikhet inom kort att få en kokosnöt i huvudet och dö. Eller åtminstone få bestående men. Det är som att resan får mig att inse att jag nu på allvar måste ta itu med det här. Jag orkar inte leva så här. Med ständig oro. Någon slags förändring krävs. Nu flyttar jag till Malmö med Axel efter 2 års distansrelation. Jag har 0 koll på området, jag har inget jobb här. Och alla jag känner här gör jag via honom och hans studier. Det känns som att jag slängs in i ett okänt rum för att improvisera fritt, vilket är bland det mest skrämmande jag kan tänka mig. Jag vill det här, men det är bland det läskigaste jag gjort. I jämförelse med min lilla syster som ensam flyttade till Frankrike som 19-åring är jag en jättefegis. Skånska är ändå lite lättare att förstå än franska och jag kommer bo tillsammans med någon jag älskar.
Här är alla mina böcker. Här är vi spelet som
är. Jag tror det här blir jättebra att ha dem här. Ja. I alla fall tillfälligt.
Trots det är det som att den här Malmöflytten samlar alla mina farhågor genom tiderna och kokar ner dem till 3 stora, vilt glödande grundrädslor. Rädd för att bli ensam. Rädd för att misslyckas. Rädd för att börja må dåligt igen. Jag ser framför mig hur jag blir isolerad och tappar bort mig själv. Sover allt längre på dagarna och drunknar i rädsla för framtiden och gängvåld och terror och otillräcklighet och för att bli äldre och för att aldrig lyckas bli kvitt eller ens hantera min oro. Jag har provat KBT, kognitiv beteendeterapi, för att bryta mina tankemönster. Jag har försökt att utmana mina rädslor och bemöta dem, men de återkommer ständigt i olika former som tar över och förlamar. Jag är rädd för rädslan själv. Vad den gör med mig. Vad den gör med ett samhälle. Det är en effektiv känsla att utnyttja. Axel tipsar mig om en av hans föreläsare på universitetet. Per Jonsson, som är något av en expert på ämnet. Jag googlar honom. Han har glasögon och kavaj och ser ut att veta vad han sysslar med. Jag sätter mig på bussen mot Lund. Runt mig sitter coola studenter, alla i hoodie och med stora hörlurar. Jag har tagit på mig kostymbyxor av någon anledning, kanske för att se mer akademisk ut. Tyget sticks. Det känns som att jag är en B-version av Uma Thurman i Kill Bill som åker för att möta sin guru. Istället för svärd är jag utrustad med min ljudinspelare och svettiga handflator. Jag träffar Per på hans kontor och han visar sig tack och lov vara både mindre läskig och mer jordnära än killen i filmen.
Den är gullig, men det här verkar funka bra.
Ja, det är ju viktigt att, liksom, att man har det när man går här, eller när du går härifrån och inte...
Jag är ändå nervös, skrattar åt allt som sägs, avbryter plötsligt ofta i början. Men Per har både tålamod och kostymbyxor, vilket känns skönt.
Jag heter Per Jonsson, jag är docent i klinisk psykologi och legitimerad psykolog.
Varför blir man rädd?
Om vi ska börja lite grann långt tillbaka. Alltså, rädslan är en överlevnadssak och har varit väldigt viktig för oss i evolutionen. Vi börjar ju tidigt med någon sorts rädsla när vi är hungriga och inte får mat. I början är det, alltså rädslan tror man att den kommer först i ungefär 4 månaders ålder. Då första tecknen på rädsla i det som då syns i ansiktet. För därför att varje affekt, alltså här grundaffekt, har kopplingar från, i det här fallet så kommer ju rädsla från amygdala. Så det är kopplat till ansiktet. Då kan man se around the world alla ansikten som är rädda på samma sätt i ansiktet när de är små. Men initialt så kommer det här egentligen från lust och olust tänket och sen kommer det distinkta draget. Men det har att göra med, det kan vara fysiologisk rädsla, Det kan vara psykologisk rädsla, någon som hotar mig, mobbing och så vidare. Men rädslan har varit en viktig del av överlevnad i evolutionen. Darwin skriver ju ganska mycket om rädsla. Jag menar, att vi drar oss tillbaka, människor som hotar oss, djur som vill äta upp oss, rädslan för att elden ska släckas och så vidare och så vidare. Så rädslan är en viktig del av överlevnad. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg, vad är rädslans andra ände? Jo, det är tröst.
Rädslogurun Per levererar som väntat. Men jag vill att han ska ge mig en lösning. Ett livsomvälvande mantra eller en oerhört effektiv stretch eller en magisk dryck eller något. Den får gärna smaka salmiak som denna goda hostmedicinen kanske. Jag vill bli ordinerad en sked lakritssmakande saft om dagen mot irrationella rädslor, men det vågar jag inte riktigt be Per om.
Om rädslan är någonting som hela tiden återkommer i ens liv och ofta visar sig vara irrationell, hur kan man hantera den rädslan? Hjälp mig, vad gör man?
Alltså, det finns ju lite olika. Alltså, på ett sätt så finns det alltid en liten del som är rationell. Den har startat som någon. Sen kan den tyckas vara irrationell. Till exempel ormfobier har ju en gång i tiden varit väldigt rationella. Återigen, i den tid vi lever i nu så kanske, bara för att jag ser det på tv, kanske det inte är så rationellt. Men det har varit extremt rationellt. Vi ska undvika ormar därför att de flesta ormar är farliga. Alltså, det finns egentligen inte några stora möjligheter för talking cure. Utan det är exponering som gäller. Det gäller som med all terapi, att det gäller att hitta rätt typ av terapiform för om du nu vill göra någonting åt det. Du måste ju uppleva en frustration av det här, kring det här. Eller någon annan som du älskar som tycker att men du, nu får du fan ta mig göra någonting åt det här. Mm. Så, men du måste ändå känna den här frustrationen och göra någonting åt det. Då exponering eller vad det, men det går att tolka i andra termer som jag sa. Det vill säga att du lär dig handskas med rädslan.
Nu får jag fanta och göra något åt det här. Per ger mig 3 konkreta tips på hur man kan hantera rädslan i stunden.
Lukt är det enda av våra modaliteter, heter det. Det här, du vet, smak och hörsel och syn och så vidare. Den enda som har några få neuron rakt ner till amygdala. Så att med rätt doft så kan systemet lugna sig så att du blir mindre rädd.
1. Lukta på något som du tycker om. Te eller en frukt.
Ett avsnitt av Vänner på loop. När man är ute och springer eller ska gå och lägga sig. Så går det, och det är en tröst. Har det i lurarna, då vågar jag sova.
2. Ha ett avsnitt av något tryggt, typ Friends eller en podd, i dina öron på loop.
Kärlek är ju någon sorts motsats till rädsla. Därför att du utvecklar oxytocin, alltså bara att hålla någon i handen.
Och 3. Oxytocin. Grunden för all tröst måste vara en människa. Mänsklig kontakt. Jag känner mig upplyft efter mötet med Per. Det är som att någon äntligen gett mig en liten men konkret verktygslåda som jag nu kan åka hem och testa. Jag hade nog behövt en sån också som yngre. En leksaksversion att börja bekanta mig med. Jag vill inte skryta om min otroliga fantasi, men jag var redan som barn något av en expert då det kommer till att fundera ut skräckscenarier. Efter skolmassaken i Jokela år 2007 och i Kauhajoki 2008 gick jag i 7:e klass och min 6 år yngre syster hade precis börjat lågstadie. Tanken på att något skulle hända henne gjorde mig skräckslagen. Det kom till den punkten att jag satt och skakade av rädsla under lektionstid och fick gå till skolkuratorn. Jag minns hur jag på hennes kontor snörvlande försökte få fram hur otroligt orolig jag var. Bilden av att någon stormar in i lilla systers klassrum med ett automatvapen snurrade i repris framför min näthinna. Kuratorn lyssnade med medlidande i blicken, tog ett djupt andetag då jag var klar och sa: men vet du, ingen går ju ändå riktigt säker någonstans. Man kan bli överkörd också. Det är vanligare. Så skolan är inte så farlig. Det här var kanske ett försök till rationalisering, men det landade inte jättebra hos mig tyvärr. När jag kom hem efter den skoldagen såg att min systers ryggsäck och ytterkläder låg slängda vid ingången och började gråta av lättnad över att hon kom hem helskinnad. Jag funderar mycket på det Per sa om den moderna rädslan.
Jag vet inte om det här är rätt fråga att ställa till just dig, men kan man se något mönster i rent samhälleligt? Finns det någon trend? Är vi mer rädda idag än vad vi var för 100 år sedan, 50 år sedan?
Alltså det är lite krångligt det här. Det finns ju en sociolog som dog för ett tag sedan, Sigmund Bauman. Och hade det varit tv så kunde jag peka på boken, för den ligger ju ganska nära dig. Den heter Flytande rädsla.
Mm.
Det är en oerhört bra titel. Därför att rädslan tar väldigt irrationella vägar idag i moderniteten. Alltså, vi sitter för mycket framför skärmen. Vi tränar inte den evolutionärt viktiga rädslan som det vi behöver, utan vi kan bli rädda för saker och ting på andra sidan, eller lika lätt som på andra sidan, någonting som har hänt på andra sidan jordklotet, precis som det är någonting som är bredvid oss. Det skiljer inte på det riktigt då. Den flytande rädslan är en ganska farlig historia. Det är därför det är så viktigt för mig att i handledning eller i terapi, nu har jag inte så mycket terapi längre, men att vad är riktningen på saker och ting?
Jag ska nu alltså bli bättre på att trösta mig själv och på så sätt handskas med rädslan nästa gång den dyker upp. Självhjälp för knyttet. En av mina rädslor är att bli ensam. Då får jag väl helt enkelt gå ut och prata med någon.
Okej. Jag tänker mig att jag ska ta mod till mig och prata med en sprittsprångande, tänkte jag säga. En vilt främmande för mig människa. Säga hej. Kanske få en kompis. Det känns som att det är första dagen i skolan. Jag har med mig en tepåse som jag kan lukta på för tröst. Som Per tipsade om. Gud. Jag får nog lukta lite på tepåsen redan nu. Varför? Jag fattar inte. Okej, vänta. Rooibos känns väl logiskt. Lugnande. Ja, alltså det doftar ju gott, men inte vet jag om jag är jättemycket lugnare av det. Kanske. Jo, men lite. Det är ganska mysigt. Hej! Förlåt, lite random. Får jag fråga dig, vad är du rädd för?
Vad jag är rädd för? Oj, jag är rädd för ganska många saker. Men kanske ensamhet.
Ensamhet?
Ja, först och främst. Du också? Okej. Okay.
Har du alltid varit rädd för det?
Alltså så här, mer eller mindre tror jag alltid tyckt om att vara liksom för mig själv. Men alltså så här, vara isolerad från andra eller att andra ska på något sätt vända sig mot en har nog alltid varit en ganska stark rädsla.
Vad gör du för att hantera den rädslan eller komma över den?
Dels att lära sig att vara mer stabil i sig själv och grundad i sig själv. Och typ tycka om sig själv mer. Men också att vara med folk och tro på att folk finns där för en. Även när man inte typ vill vara där för sig själv kanske.
Jag inser att jag nog inte gjort det här sedan lågstadiet. Gått fram till någon på eget bevåg i hopp om att få en vän. Jag var inte rädd för det förr.
Tack så jättemycket för att du ville vara med. Ha det så fint. Hej. Hon var ju jättetrevlig.
Och jag kände igen mig jättemycket i henne.
Någon som jag aldrig uppfattat som rädd är min mamma. Kanske hon har några tips.
Hej.
Oj, hej. Ringer jag olägligt?
Nej, det gör du inte. Men alltså grejen var att jag... Det blev så det jag funderat, vad tryckte jag på för knapp? För jag skulle gå in på ditt Insta och prick, då ringde du.
Skulle jag mamma få fråga dig om... lite om rädsla?
Det får du.
För du känns... Jag har alltid uppfattat dig som så orädd gällande så mycket.
Intressant.
Både när det kommer till... yrke och bara till... Nej, men hur du... Nej, men gällande allt. Är det något du känner igen dig i?
Alltså, nog när det gäller kanske att göra saker. Om folk ber mig göra någonting, så det är jag kanske inte rädd för. Nej. Mm. Inte ens fast jag kan vara lite osäker på om jag kan, men jag tänker det löser väl sig. Förstås... Nära och kära är man ju, kan man ju bli orolig för, men jag försöker att inte jaga upp mig i onödan för sånt. Jag försöker att köra med det här att det kan ju lika gärna gå bra.
Ja, just det. Ja, det kan jag inte relatera till.
Det kan hända att skulle du ha träffat Vivan 28 år, så kan det också hända att jag ska svara annorlunda. Mm. Men just nu tycker jag att jag är i ett bra skede av livet. Sen är det klart att när man då ser bakåt och ser på en massa situationer, så det är klart att jag har gjort förluster. Jag har förlorat människor som har varit nära och kära. Och jag har också cyklat omkull. Men jag menar, Det reder upp sig, livet går vidare.
Jag minns att du sa någon gång, kommer på nu mamma, att du att när du var yngre, att du kan tänka tillbaka och tänka att där borde jag nog ha varit rädd, eller där borde jag...
Ja, hjälp, alltså snälla någon, jag försatt mig i situationer som jag tänkte att där får jag inte, jag ska inte ens berätta det här för mina döttrar så de gör lika dumma saker, men jag har liksom
inte råkat hela ut.
Ja, där, punkt på den saken där.
Okej.
Kram.
Något jag redan gör i min vardag, och som jag nog inte insett att det är ett tröstbeteende, är att lyssna på samma poddavsnitt om och om igen. När jag är ensam somnar jag nästan alltid till The Ricky Gervais Show, som kom för cirka 20 år sedan. Gervais sitter tillsammans med Stephen Merchant och Carl Pilkington i en studio och pratar konstant, men om i princip inget alls. Det är trygghet. Jag har hört alla skämt förr och jag vet vad som sägs härnäst. Det är knäppt, roligt och kräver noll koncentration av mig som lyssnare. Det lyckas oftast tysta grubblandet och tillåta mig att somna om. Jag ska gå på en arbetsintervju i Malmö och är rädd för att misslyckas. Jag tar till Pers tips nummer 2 och låter podden gå på repeat i mina hörlurar på väg till mötet.
Alltså jag tror det gick bra. Jag tycker det är så otroligt svårt att säga. Men jag tycker strategin hjälpte. Det gjorde den. Eller det är ju något jag använt mig av förr. Det är absolut en trygghet. Jag tror att jag blev lite mer avslappnad i alla fall. Men jag kan ju inte heller alltid gå runt med dig i lurarna. Det känns också som en slags isolering. Eller jag vill ju inte fastna i det tröstbeteende heller.
Mitt mående svajar allt mer. något jag befarade att skulle hända i samband med all förändring som Malmö innebär. Min läkare höjer min medicindos och för att verkligen mota depressionsfanskapet i grind tar jag till Pers tips nummer 3, oxytocin.
Per pratar ju en del om oxytocin också. Blir lite nyfiken på det. Vad står det här? Oxytocin tillverkas i en del av hjärnan som kallas hypotalamus. Men den påverkar hela kroppen. Oxytocinet är nästan ett mirakelhormon. Det lindrar smärta, skyndar på läkningen av sår och skador, sänker pulsen, blodtrycket och halten av stresshormoner. Det låter trevligt. Skrattyoga nämner de här. Prova på skrattyoga.
Hej!
Oj.
Hej! Hej! Idag ska vi prova på en skrattyoga. Och skrattyoga, det är ingenting man skojar bort, för det är väldigt allvarliga saker. Man kan ju säga att skrattet är ju superviktigt för oss och för vår hälsa, och både fysiskt och psykiskt. Så häng på!
Är ni redo? Då sätter vi igång! Åh,
gud! Allt det här funkar i stunden. Jag glömmer bort min oro för ett tag och känner mig lite lättare. Men sen går jag in i mig själv igen. Känner hur skygglappar för den riktiga världen fälls ner och något slags självuppdaget orosmantra tar upp mer och mer av min hjärnkapacitet. Jag blir egocentrisk i det här tillståndet, narcissistisk. Det hörs också allt mer i det material jag spelar in. Jag. Jag inser att jag måste ringa Gurun Per igen.
Hej,
Per. Hej, det är Siri här.
Hej, Siri.
Tack för senast. Hur står det till?
Tack, det är bra.
Om man har testat att dofta på något tryggt och lyssna på något tryggt och hållit in någon man älskar och ändå känner sig ängslig, vad gör man då?
Det finns egentligen inget annat än att träffa någon som man samtalar med och gå i någon form av terapi, skulle jag vilja föreslå. När man har provat ett antal saker, och man kanske till och med har provat tabletter och det funkar inte, så är det samtal. Hur djupt det sitter, det vet man inte riktigt från början, men ibland kan det ta tid, ibland kan det gå på några gånger att känna sig lite tryggare eller tröstad. Som vi nu ska ta i tur med nästa kunskapskabaret, nämligen tröst och rädsla.
Ja, just det. Det är 2 april, va?
Ja.
Okej.
Vem ska trösta knyttet?
Ja, precis. Jag känner mig lite som knyttet. Kan du först berätta lite mer om exponeringsmetoden, bara så jag har förstått det rätt?
Så exponeringsmetoden är ju att du, om det är en avgränsad rädsla, till exempel du är rädd för katter, så helt enkelt så sakta men säkert närmar man sig en katt. Då får man umgås med den, klappa den och sådär. Och sen så kanske man känner sig mindre rädd och hoppar inte till när man är ute och går. Och så fort man ser en katt så blir man rädd. Och,
Just det. Stort tack för att jag fick prata lite mer med dig, Per.
Varsågod.
Du får ha det så fint, så kanske vi ses den 2 april i publiken. Ha det så fint.
hjärtligt välkommen och ha det så bra.
Tack. Detsamma. Tack. Alltså, hej.
Hej.
Kanske en kunskapskabaré är precis det som behövs för att kunna närma sig rädslan. Som en slags exponering, att avdramatisera det. En hel kväll om rädsla. Vad är en kunskapskabaré ens för något? Jag bokar en biljett till den 2 april.
Jag fick precis ett mejl av Per. Hej Siri, nu har jag talat med hela gruppen och alla vill nu att du deltar i en eller ett par övningar under kunskapskabarén. Vi vill gärna att du kommer bakom scenen lite innan på tisdag. Hjärtligt välkommen, Per.
Jag har aldrig riktigt haft scenskräck. Aldrig varit särskilt rädd för att stå på scen. Inför mötet med publik har jag oftast länge repeterat och experimenterat mig fram, improviserat med mina medspelare i ett tryggt rum för att göra mig redo. Jag kan vara nervös, men hemskt sällan rädd. Något jag däremot alltid haft svårt för, eller snarare ständigt fruktat och försökt undvika så långt det går, är improvisation inför publik. Jag beundrar de som kan och vågar göra det, men för mig är det bokstavligen en återkommande mardröm. Att stå på en scen inför en folksamling och inte ha ens lite kontroll, inte veta vad jag ska säga eller vad som kommer hända, och samtidigt försöka leverera.
Herregud. Vad är det värsta som kan hända, försöker jag tänka mig. Det värsta som kan hända är att vi improviserar och att det inte blir bra eller roligt, och sen kastar Lundpubliken tomater och sen smälter jag genom en lucka på golvet, eller så snubblar jag och slår ihjäl mig.
Jag svarar Per och tackar ja till att medverka på scen. Det kanske visar sig vara den perfekta exponeringen, om en lite mer handgriplig än jag tidigare sett framför mig kabarékvällen. 2 april kommer allt närmre och känns allt mer skrämmande. Jag ringer pappa i ett försök att distrahera mig.
Hej.
Hur står det till? Ja, hej pappa.
Va? Vad är det du vill veta?
Du sa något om din mamma.
Alltså, jag misstänker nog att du har fått en viss oro från av mina gener, eftersom jag känner igen den där oron från när jag var liten, till exempel, eftersom min mamma jobbade på sjukhus och hon var i skiftesarbete, så hon jobbade ofta kvällar också och sena kvällar, och jag minns att jag låg vaken och funderade på alla hemskheter som kunde hända på vägen till och från jobbet. Måla upp, jag vet inte om det beror på att man har livlig fantasi eller om det är oro. Nu är det ju nära besläktat med oro. Och jag vet att min pappa också har den där oron och grubblar över saker, och att hans mamma hade det. Jag vet inte, den där oron tror jag nog är nedärvd, och sen i kombination med livlig fantasi blir det ju inte bättre.
Hur gick den där sången? Jag kommer bara på när du brukar sjunga. Det kanske är en klassiker, jag vet inte. Akta er för eld och vatten.
Det är en svensk sång, vad heter den? Men ska jag säga, akta dig för eld och mörka vatten. Spring aldrig, aldrig bort från mig. Herre min tid, den sjöng jag för er när ni var små.
Alltså den är ju jättefin.
För det oro på er.
Nej, alltså den är ju jättefin. Den är kanske inte bara den muntraste. Men när jag var liten så tänkte jag, jag reflekterar ju inte direkt över innebörden, har jag för mig.
Nej, men jag hörde, det är ju sunt med en viss oro. Alltså man blir ju försiktig, men om det tar över handen så vågar man ju inte göra någonting.
Hejsan. Hej.
Hej.
Siri.
Per möter mig på plats. Jag får träffa Magnus och Eva, kvällens improvisatörer, och får veta att de kommer dra upp mig ur publiken vid 2 tillfällen för att jag ska medverka med dem på scen. Jag minns inte riktigt längre varför jag gick med på det här. Tack och lov kommer Axel och sätter sig bredvid mig på första raden. Att låta min sambo trösta mig är min favoritstrategi. Han pratar med mig, lugnar ner mig, håller mig och det hjälper. Alltid. Men jag vill inte att han konstant ska behöva ta det ansvaret. Alltid ska lugna mig när jag spinner iväg med mina katastroftankar och hålla min hand dygnet runt. Det är varken rättvist eller hållbart, hur mysigt det ännu är.
Hur långt är det kvar nu då?
Vad tänker du kommer hända?
Nej, men jag tänker att det kommer inte gå toppen, men jag kommer inte dö. Det här kommer inte vara det värsta jag kommer vara med om. Alltså,
men känns det som att du kommer dö?
Lite grann. Alltså, för det är så konstigt, för jag drömmer ju regelbundet den här drömmen att jag ska upp på en scen och inte vet vad jag ska göra. Det är ju liksom återkommande. Den mest återkommande mardrömmen. Men det står väl för andra grejer. Det står väl för misslyckande och brist på kontroll och osäkerhet och sånt. Jag vet inte. Men det...
Så vad är då det här? Om inte misslyckande och allt annat.
Det här är kärselden.
Ja.
usch.
Jag kan ju säga så här till mikrofonen. Jag tror att Siri kommer tycka det här är jättekul och att hon kommer vara väldigt duktig på det. Men det får vi se om det stämmer, men jag säger inte det nu.
Vad spännande.
Mm.
Det får jag lyssna på sen. Tack för att du, nu har jag sagt det 15 gånger, det är också för att jag är nervös. Tack för att du är med.
Ja, tack för falafeln.
Varsågod.
Nu kom vi. Tja! Magnus Nylander! Eva Westergren! Hej Jonsson!
Kabarén börjar. Per börjar berätta om rädsla och tröst.
Vi ska prata om först och främst tröst.
Rummet är fullt med människor. Jag känner inte en enda förutom Axel. Det är bra stämning. Flera i publiken dricker vin, vilket känns skönt. De kanske är lite mer lättflörtade.
Vi behöver en frivillig. Hej, välkommen, kom upp. Kom så. Okej! Hej, vad heter du?
Hej, jag heter Siri.
Ja, det gör du rätt. Och varför står du på scenen?
Jag är lite osäker i detta nu.
För att du är frivillig.
Jag är så frivillig.
Ja. Hon är jättefrivillig. Så, det var en gång en ung kvinna som...
Jag känner mig ringrostig och det är läskigt, men det går ganska bra ändå.
Ska jag öppna?
Öppna! Hej!
Det är Oskar och hans fula byxor.
Publiken är lagom full och jag är av någon anledning lagom avslappnad. Jag andas ut. Under resten av första akten har jag till och med roligt.
De har ju sagt att jag får med efter paus också, men jag vet inte om det... Det var ganska bra avslut det här. Eller?
Vad är det du vill göra?
Jag vill tacka för mig och gå härifrån. Det är kanske det här som är riktiga rädslan, att nu har jag gjort det en gång och det gick helt okej. Och då finns det ändå någon slags förväntning om jag ska gå upp igen. Och om jag då misslyckas så är det dubbelt så hemskt. Då är det dubbelt så stort misslyckande.
Just det.
Vad är klockan?
Nu börjar om 2 minuter.
Fan.
Ska vi gå härifrån?
Jag har ju aldrig träffat min morfa, Ture, men han var liksom ute i vinterkriget. Och hans bror blev skjuten i armen och här sitter jag och är stressad för att gå tillbaka in i en kunskapskabaré i Lund. Ja, fan, nu är det mycket, mycket värre. Varför det? Jag fattar inte.
Oj, vad vi behöver hjälp. Ja, och du behöver vi hjälp, så vi behöver en frivillig. Det är du. En applåd för den frivilliga!
Jag fryser fast. Helt och hållet. Jag svettas och är kall samtidigt och vågar knappt säga något längre.
Världens värsta går ut så här att ni ger oss ett yrke.
Jag möter Axels uppmuntrande blick i publiken och försöker föreställa mig att jag luktar på något gott eller komma ihåg någon särskilt rolig bit från podden, men jag kan inte fly från att jag just nu står på en scen och känner att jag misslyckas. Inte bara med improvisationen, utan också med den här dokumentärens syfte. Jag hade sett framför mig någon slags Disney-slut där alla mina rädslor löses upp och jag blir fri och triumferande rider ut i en skånsk solnedgång, men det verkar inte riktigt barka ditåt.
Ni säger att ni har problem. Emma från Vesiri!
Det kanske inte är just rädslan jag behöver jobba med, utan mitt tålamod. Jag har en tendens att vilja att saker ska lösa sig direkt. Att jag ska känna mig bekväm och rätt och orädd från start. Kanske ett rimligare mål vore att hitta någon slags acceptans i att jag nog inte kommer bli kvitt rädslan. Att det går att göra saker trots den. Och att det ibland är svårare, att det krävs övning. Och under tiden bara fortsätta traska och leta på att man går ungefär åt rätt håll. En halloumirulle, tack.
Sås?
Jag blandade sås här.
Ja, där.
Nej, ta med. Tack. Jag får fråga dig... Om du är rädd för något?
Om jag är rädd för något? Ja. Nej.
Inte alls?
Alltså... Jag vet inte, höjden kanske.
Höjder?
Alltså jag typ det, höjdrädd.
Okej. Okay.
Det var det.
Det var skönt.
Det var det.
Skönt, tack. Du har lyssnat på dokumentären Jag är rädd. Ljuddesigner var Jyrki Häyrynen, producent Elin von Wrigt, dramaturg Arne Nikkinen och jag heter Siri Fagerudd.